Förra söndagen så hade jag en liten inledning om kyrkoåret och var vi befinner oss nu. För er som minns det och var här. De här söndagarna som vi nu är i efter advent och jul, som jag kallar för identitetssöndagarna. För de handlar om vem Jesus är och om hans identitet. Som för att vi ska förstå vem det nu är som har kommit till jorden. Vem det var som föddes på julnatten. Vem det var som ligger i stallet i Betlehem. Dagens text om Jesus som Guds älskade son är kanske någon slags höjdpunkt i de här söndagarna. I beskrivelsen av vem det är som har kommit. Det tydligaste exemplet på vad jag menar med identitetstemat på dessa söndagarna. Jesus presenteras inte bara som profet, som lärare eller allmän undergörare som det fanns gott om vid den tiden. Nej, han är Guds egen älskade son. Det i sig är dock inget nytt begrepp heller som förs in i den bibliska historien, Guds son. Det är inte ett unikt epitet för Jesus faktiskt i Bibeln. Man skulle kunna tro det, men det är det inte. Begreppet Guds son har använts förut om både Israels folk, om människor som är rättfärdiga mot den judiska lagen eller de som har varit utvald av Gud till ett särskilt uppdrag eller att som kung har blivit adopterad så att säga som Guds son och levt nära Gud. Kung David till exempel, kung Salomo. Kristologi. Jag håller igen nu, för nu kommer det bli lite invecklat ett tag. Men kristologi, eller läran om Kristus som det ordet betyder. Det har varit ett hett omdebatterat ämne i kyrkans historia. Genom hela kristenheten. Och är på många sätt det än idag. Synen på vem Jesus faktiskt är har delat kyrkan många gånger. Och än idag har vi olika samfund som tänker olika om vem Jesus var och vem Jesus är. Idag är skillnaderna ofta små, åtminstone de teologiska skillnaderna mellan dem som vi kallar de kristna kyrkorna. Som bekänner sig till den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Pröva säga det tre gånger snabbt. Niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Det låter invecklat. Ni har den i psalmboken faktiskt. Det står bara nicenska trosbekännelsen där. Och en del av er har ju läst den många gånger, tänker jag. Men de kyrkorna som bekänner sig till den, det är ju både de östliga och västliga kyrkorna. Alltså de ortodoxa kyrkorna, katolska kyrkan, de lutherska, de reformerta, anglikanska och de allra flesta frikyrklor. Baptister och pingstvänner och så vidare. De ortodoxa kyrkorna har en liten annan formulering vad gäller anden i den här niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Men den kan vi spara till pingsten. Det handlar om Jesus idag. De som idag har en särskilt avvikande tanke om vem Jesus är i förhållande till de kristna kyrkorna är ju Jehovas vittnen. Som inte erkänner Jesu gudomliga natur fullt ut på samma sätt som vi. Men för länge sedan, i den tidiga kyrkan, i kyrkans barndom, de första århundradena, så fanns de här striderna inom kyrkan på ett helt annat sätt. I den tidiga kyrkans utformning så var det stora strider om vem Gud var. Var han Gud? Var han människa? På vilket sätt? Hur förhåller han sig till Gud? Fanns han före allt eller skapades han? Där föddes han. Hur kan man vara Gud och människa samtidigt? Är det 50% eller låtsas han? Eller hur står det till egentligen? Den lära som gick segrande ur kristologistriden, det är den vi har idag och som vi möter i vår trosbekännelse. Jesus som sann Gud och sann människa. Där Jesus är både 100% Gud och 100% människa samtidigt. om det nu finns någon mattelärare här, så vet ju att det går ju inte ihop 100% och 100% på en gång. Men det är mysteriet i det hela. Gud är större. Och sen så finns det ju en lång tanke i den här trosbekännelsen om hur Fadern, Sonen och Anden sen förhåller sig till varandra. Treenighetsläran. Den sparar vi också till ett senare tillfälle. Kanske till heliga trefaldighetsdag, där det passar bra. Men från början så var det ju inte riktigt så här man hade landat och fått koll på detta. Innan Bibeln hade fått sin hela sammansättning så fanns det olika teorier om allt det här. Jag tänkte ta er med på tre av de här olika kristologiska lärorna lite snabbt. Vi får ha lite undervisning, tänker jag. De som senare kom att betraktas som heresier och blev förbjudna av den framväxande katolska eller allmänna kyrkan, om man så vill. Det fanns en rörelse som heter gnosticismen, som bygger på det grekiska ordet gnosis, som betyder upplysning, kan man väl säga. Där var det viktigt att man skulle bli upplyst, och ju mer kunskap man fick, desto närmare Gud kom man, tills man fick den ultimata upplysningen och fick komma hem till Gud. De hade synen på att Gud i Gamla testamentet var en ond Gud, en ond skapare, och hade ingenting med Jesus att göra. Och då framväxte då en lära som kallas för doketism, av det grekiska ordet dokeo, som betyder typ på låtsas. Jag tror vi har ordet docka därifrån faktiskt. Det är också en människa på låtsas. För det var precis det man såg på Jesus. Att det var Gud. Han var Gud, men inte människa. Det såg bara ut så. Det såg bara ut som att han var en människa. Han dog inte riktigt heller på korset. Det såg bara ut så. Därför uppstod han heller inte riktigt. För det såg bara ut så. Han var Gud i full kontroll. Om man läser i Johannes evangeliet så kan man, och studerar det noga, så kan man känna in de här tendenserna, att de rörde sig vid den tiden. Det finns så kallade förgnostiska tendenser i Johannes evangeliet. Det kan vara väldigt intressant för den som vill studera Bibeln närmare. Men det var en syn som de hade, att Jesus var människa på låtsas, men Gud fullt ut och i kontroll över allt han gjorde. Ebioniterna, har ni hört talas om dem någon gång? Nej, inte jag heller innan jag läste på. De stod för ebionitismen. De var liksom åt andra hållet, helt tvärtom. För dem var Jesus bara en enkel människa. Och kanske inte hur enkel som helst. De såg honom som en ny variant på Mose. Den som var den största profeten i den judiska traditionen och den judiska tron. Och att Jesus nu kom och blev den allra största profeten. En profet likt Mose, som hade Gud på sin sida och kunde göra häftiga saker, göra under. Mose delade ju havet och plågorna och allt sånt där. Så det fanns med fortfarande. Men att han skulle ha varit Gud, det tänkte de inte. Den tredje då, adoptionismen. Det kan man nästan höra lite om man tänker till. Adoption, hör vi i ordet där. Det är en lära som har en viss comeback idag i en del kyrkor. Att Jesus var en människa som föddes av Josef och Maria, men i dopet blev liksom adopterad av Gud och får gudomlig kraft och på det sättet blir Guds son. Det var den läran som hängde kvar längst. Den fanns fortfarande än på 700-talet utbredd i vissa delar av kyrkan. Och den har på olika sätt faktiskt hängt med än idag. Den är inte stor, men det finns en del teologer och kristna företrädare som lutar åt det hållet igen. Jag vet inte om ni tycker det här är intressant överhuvudtaget. Jag tycker det är jätteintressant. Men, ska jag säga då, Hur intressant det ändå kan vara att sitta och studera olika bibelord som kan ge oss olika idéer och tankar om exakt hur Jesus förhåller sig. Var kom han ur anden och fadern? Vem var från vem? Hur mycket människa och hur mycket Gud han än var. Hur intressant det kan vara att studera hur han förhåller sig till oss på det sättet. Så väljer jag ändå att gå en enklare väg. För en gångs skull. För det är i enkelheten som det blir tydligt för oss vad det egentligen handlar om och vad det innebär att Jesus är Guds son. Jesus kallar ju oss att följa honom. Det är det första han säger till sina lärjungar. Han lägger inte fram en lära och säger, titta här, tror ni på detta? Ja eller nej? Ja, men då får ni vara med. Eller inte. Så gör inte Jesus. Han säger, kom och följ mig. Följ med och se. Och det säger ju också de första lärjungarna till nästa lärjunge. Som inte riktigt tror att det finns någonting gott att följa Jesus, för han kommer från Nasaret. Men de säger, men följ med och se. Det är det Jesus kallar oss till att göra. Så enkelt att följa med och se och upptäcka vem han är. Det är också den kallelse som han ger till oss att bjuda in andra. Ja, men följ med och se. Kom och testa. Kan detta vara något för dig? I Kolosserbrevet så kallas Jesus för den förstfödde. Den osynliga Gudens avbild. En avbild, någonting som speglar någon annan. Som ser ut som någon annan. Som ser ut att vara som någon annan. Och jag har ju undervisat om, utifrån Johannes evangeliet och första Johannesbrevet, om vad Gud är. De här tre orden. Gud är ande. Gud är ljus. Gud är kärlek. Om Jesus är den förstfödde av den osynliga Gudens avbild, så finns ju de sakerna i Jesus också. Det är det han speglar med sitt liv. Ande, ljus och kärlek. Och då börjar jag tänka till så här. Första Mosebok så står det att vi är skapade till Guds avbild. Alltså så ska ju vi vara Kristuslika. För om han är den förstfödde, född till Guds avbild, och han är Guds avbild, och vi också är skapade till Guds avbild, ja, då är vi de nästkommande efter den förstfödde och ska spegla och vara Kristuslika. Och det är det jag tror att den här efterföljelsen närmast handlar om. Och där i tror jag att Jesu identitet finns närmast. Att han är någon att följa. Att vi genom att följa hans exempel och vara just ljus och vara just kärlek i världen. Det är att spegla Guds natur. Det är det som vi ska spegla Gud i. Det som vi ska spegla Kristus i. Det som är den viktigaste aspekten av begreppet Guds son. Det som Jesus visar oss vem Gud är på de här sätten. I Matteus evangeliet säger Jesus i sin undervisning, på frukten känner man igen trädet. Om frukten blir bra, mår trädet bra. Om frukten blir dålig, så är det för att trädet inte får eller har det behöver. Det kanske har börjat ruttna. Eller växa svamp, eller vad det nu kan vara. Tittar vi på Jesu undervisning och det han gjorde för människorna, för oss, då ser vi från vilket träd han kommer. Vi ska strax sjunga en psalm, 38b, för att du inte tog det gudomliga. Och den tycker jag speglar det här på ett väldigt bra sätt. Jesus kommer där med all sin kraft, all sin makt. Kan göra vad som helst. Gud själv. Och då går första raden så här. För att du inte tog det gudomliga dig till en krona. För att du valde smälek och fattigdom vet vi vem Gud är. Vi vet vem Gud är för att Jesus inte tog sin gudomlighet och satte sig själv främst, utan han var de andras tjänare. För att han nedsteg hit till de plågade, till de dömda, så vet vi att ingen ensamhet finns mer. Vet vi vad Gud är? Genom att titta på Jesus så kan vi se vem Gud är. Och genom att vi följer Jesus och lever på samma sätt, så kan människor runt omkring veta vem Gud är, vem Jesus är. Då blir även vi som Guds söner och döttrar. De gav han rätten att kalla sig Guds barn. Det får vi göra. Och här i ligger vår kallelse som Guds folk, som troende, som efterföljande eller som lärjungar. Vi har också möjligheten att visa vem Gud är genom att vara de avbilder av kärleken vilka vi är skapade till att vara. Och då får även vi spegla orden i den här psalmen.